Jag ska ta en tugga äpple bara, sen tycker jag vi kör.
Det här är bra bakgrundsljud annars.
Mm. Så jävla osympatiskt.
Sommartider, hej, hej, sommartider. Jag sitter i Paris, det snöar, Simon. Fick du ändå någon form av sommarvibe av denna mottagningen till podden Football Radical?
Mm.
Så heter vi i Glasgow nämligen.
Som jag fick, det var lite sådär väldigt snabba ryggmärgsflashbacks till Kullabergs diskotek, krogen i skogen utanför Överlida. Där var det sommartider, hej hej, mest hela tiden.
Mm. Det är, man får göra vad man kan just nu för att visualisera sig ur det här kompakta, gråa liksom, betongblocket som ligger åtminstone över Paris.
Mm, och då är det väl tur att vi har fotboll, visst är det?
Det är tur, men det är också ganska bra att tänka sig att vi är i Glasgow, för att där har man ju det här vädret varje dag året runt.
Alltså jag driver ju någon sorts teori, eller har gjort tidigare, kanske med Liverpool mest som fond och grund, men det tror jag att det är giltigt för Glasgow också. De har ju ett väldigt speciellt utseende, alla i Liverpool, företrädesvis unga män, den här lite lätt rynkade Steven Gerrard-pannan, som jag tänker inte är genetisk, eller den kanske har blivit det, men att den kommer från just när man står liksom vid Mercy, vinden blåser in, det är svinkallt, det regnar, du har på dig din sån här träningsoverall med något klubbmärke på och trainers, fast det är 10 minus liksom. Så man kan inte göra så mycket mer än att rynka pannan, tänker jag.
Jag hängde ju av emotionella skäl väldigt mycket med en skotte för många år sedan, och i Glasgow då, och frågade just det här att varför har alla en träningsrollsjacka som är öppen och en t-shirt under? Det är ju ändå, precis som du säger, det är ändå -2 och snettregn. Och han menar att han hade upptäckt det när han flyttade till Frankrike först, att när det är kallt så är det kallt liksom. Men han bara, men alltså, är man uppvuxen i Glasgow som är ganska ruffigt, det är en fantastisk stad, men det är ganska ruffigt liksom, då är det så mycket annat som är jävligt, så att det där med att det är kallt eller du vet regn, det känner man inte, det är så otroligt mycket annan misär som kommer i första hand på något sätt, så att därför går de runt där med väldigt lite kläder och väldigt korta kjolar året runt på krogen, och du vet allt det här klassiska brittiska liksom, vad ska man säga, arbetarklassmodet är det ju egentligen. Att det är som en sorts, det är som ett sorts svar på att man skiter i, eller man tänker inte ens på vädret. Det är 100 saker som är jobbigare i livet än kyla och snettregn.
Vilken osympatisk ingång i ett peptalk-program, peptalk-podd om fotboll, kan jag tycka.
Mm.
Sluta gnäll är det ingångsvärdet vi har.
Det är en ganska rolig fotbollsperiod just nu, så att vi ska ju absolut inte gnälla. Det känns som att de senaste 2 veckorna och de kommande 3 så händer det ungefär hur mycket som helst i vår bransch. Vad har du gjort i veckan och helgen? Har du sett något kul?
Jag har ju live-wise varit en vända i Turkiet, i Konya. Vilket var fantastiskt på många sätt. Det är så sällan som man gör den sortens resor nu när man landar liksom i en miljonstad där i sydost om Istanbul blir det väl, som inte i alla fall den stadsdelen där vi befann oss och bodde känns som en del av det västra Europa överhuvudtaget. Det var liksom inga av de här stora internationella varumärkeskedjorna, det var liksom, du vet, dadlar från Medina, det var liksom nötter från Bagdad, små butiker. Alla människor
är vi i Asien rent geografiskt?
Nej, vi är väl inte det, men det är ju väldigt mycket på gränsen. Mm. Massa människor som är på väg liksom till förmiddagsbönen, bönutropen från mina reten. Det där lätt exotiska som man alltid hade när man var liten och reste runt i Europa, det har man inte riktigt längre, för nu ser ju allting ungefär likadant ut. Men det var Turkiet på alla sätt liksom, med allt gott och allt ont och allt det där som man tycker väldigt mycket om också. Och sen en fenomenal svensk fotbollsinsats på det. Så det var bra skit faktiskt.
Det var otroligt imponerande. Jag måste säga att jag såg matchen på en mobiltelefon med ena ögat, för jag var på en 40-årsfest samtidigt. Men det går inte riktigt att komma ifrån att det är ju svårspelat liksom. Vad säger det om Sverige, att vi grejer det, att de grejer det?
Ja, men det är väl att det finns en sån oerhörd liksom stabilitet, stadga, organisation, ordning, alla de här lätt så tråkiga grundvärdena som vi trodde att vi hade med oss alltid, men som ju vi har ägnat ett par år åt att säga farväl till, för vi har haft så mycket andra saker, och det har varit svaj och det har varit sväng och det har varit kul ibland och tråkigt ibland, och man har aldrig riktigt, ja, det var ju så, alltså landslaget under Erik Hamrén var ju like a box of chocolates, you never really knew what to expect. Nu så vet man exakt, och även framförallt vet spelarna exakt vad de ska förvänta sig och vad som krävs av dem och vad de ska göra för att sminka över alla brister de har. Och det är så otroligt kul att se när det fungerar. Jag tror inte att övriga Europa liksom löser charterbiljetter till Friends Arena för att se det här gänget, men jag går gärna dit. Jag tänkte gå dit, vi spelar in det här på tisdag förmiddag, så ikväll ska vi till Friends, ett par stycken av oss i alla fall.
Ja, just det. Det är väldigt, väldigt speciellt. Och jag undrar om Sverige just nu kanske det enda landslaget i världen som bara vet också att vi håller tätt bakåt och vi behöver bara fixa en straff, för då har vi också en 100% straffläggare. Alltså det är en lyx som inte går att underskatta egentligen. Nej, som inte går att överskatta, menar jag. Alltså att ha den kvaliteten i Andreas Granqvist och veta liksom att det löser sig på något sätt.
Ja, det är så här full fart bakåt, håll tätt framåt, och sen så granen på det liksom. Det är ju allt jag kräver av mitt fotbollslandslag på något vis.
Verkligen.
Ja, fint är det. Sen så, apropå ditt 40-års kalas tittande, så jag såg också, konsumerade i, kan ha varit fredagskväll, Holland mot Frankrike, som ju var en 6-0 match som Frankrike ändå överlevde lite tack vare Hugo Lloris som var bäst på plan.
Men
satan i gatan, vilket lag som Holland verkar ha skaffat sig från ingenstans.
Ja, precis. Jag vet inte om det är från ingenstans, men det är ju helt uppenbart så att de har återuppstått från de döda på något sätt. Men det är ju också väldigt svårt att förstå. Det stora mysteriet är varför de har varit så dåliga i så många år egentligen. Mm. Det här är ju mycket, mycket mer att de ska spela ut Frankrike, kanske var lite överkant, för det gjorde de ju verkligen. Men det är svårt, och det är också då man inser, det är egentligen de här lägena när man blir som supporter, i alla fall borde bli, jävligt upprörd över hur dåligt det har varit i flera år, när man ser att det inte behövde vara det liksom.
Ja, men verkligen. Och samtidigt extremt imponerad av. Ja, det här var det laget som Sverige liksom tog sig förbi och slog ut i kvalet. Och världsmästarna slog vi också liksom. Det blir bara ännu mer imponerande. Och så ser man Italien på det också, som de spelar sin fotboll just nu med under Mancini. Så ja, då känns det känns som en dröm, Johanna.
Jag fattar inte riktigt en grej som jag inte riktigt lyckats fördjupa mig i. Ryan Babel, är det en Benjamin Button kille liksom? För att nu hade han rött hår och såg ut att vara 21 ungefär.
Vi ska ju alla den vägen vandra. Jag har inte kommit hit än, men det är väl så man gör. Det är någon form av ålderskris som han lyckas kanalisera i att bli den fotbollsspelare som han var menad att bli också en gång. Sen så han, alltså det är klart, det måste vara en extrem frustration för alla i Liverpool att se honom nu. Ja, just det var det där vi betalade för men aldrig fick riktigt. Men han kanske bara inte gillade träningsoveraller och t-shirts, jag vet inte. Det kan ha varit någon sån grej.
Snett regn och iskyla från Mercy.
Det regnar och är kallt. Det känns inte som berättelsen om mitt liv, som hans självbiografi hette. Vad har du annars, har du lajvat fotboll någonting?
Jag har inte riktigt lajvat så mycket. Jag har däremot kollat entusiastiskt på TV. Jag har ju kommit in lite i den här bekväma fasen, om jag ändå pratar väder, att jag känner att det ska mycket till för att jag ska gå på live-fotboll i november och framåt, så att jag just nu har jag parkerat mig framför TVn. Jag vet inte om det noterades kanske att Schweiz spöade upp Belgien ganska rejält. När Schweiz möter Belgien är det lite så att säga ett franskt förortsderby. Det är ju lite de länderna som fransmän bara säger ja. Men jag prioriterade faktiskt PSG mot Lyon. Den stora prestigematchen inom fransk damfotboll.
Får jag innan du går vidare med prestigematch inom den franska damfotbollen också peta in min absoluta favoritstory om Vladimir Petkovic, alltså Schweiz synnerligen charmante kosmopolitiska förbundskapten. Lite apropå, det var ju Seferovic som dansade in med, var det tre, kanske fyra? Mm. Tre mål
tror jag det var.
Mm. Mot belgarna. Inför EM, senast EM då, så var Petkovic i Tyskland för att ha lite koll på eller scouta sina spelare inför turneringen. Vilket då, han var i Frankfurt och det noterades då av tyska Sky som sände matchen. Så i paus så plockade han ner Petkovic för att liksom be honom kommentera lite vad tyckte du liksom om första halvlek sådär. Och så frågade han, men ja, dina spelare, de här schweiziska spelarna, vad tycker du om deras första halvlek? Och Petkovic sa att Seferovic framförallt var ju väldigt bra, liksom sprang mycket och han skapade inte så mycket chanser, men han var väldigt, han jobbade hårt och var liksom, han imponerade tycker jag första halvlek. Mm. Och det var ju alltså fint och schysst sagt sådär liksom, men problemet med analysen var att Seferovic hade ju suttit på bänken hela första halvlek.
Är det sant? Nej men god och gud. Var det liksom ett infall av rätt avancerad humor eller hade han inte koll?
Han hävdade själv efteråt att han hade bara sådär missförstått och att det var Didimic som han hade pratat om istället, alltså som spelade i Hamburg. Jaha. Då.
Men, nej, synd.
Men strunt samma, det var ju briljant jäkla tv i alla fall.
Ja,
PSG Lyon var det va?
PSG Lyon var det, ja precis. Det är ju, vi håller på att bygga upp för ett dam-VM i sommar i Frankrike och nu, även om det vore ju lögn att påstå att det är någon form av feber här, så är det ändå många som börjar prata om att tjejerna ska upprepa det som killarna gjorde i somras då, att den här liksom febern lite grann ska sprida sig vidare. Och det är ju en väldigt speciell situation i Frankrike, för att det här är ju två lag som är så pass enormt överlägsna alla andra att det egentligen är bara den här matchen som räknas. Det är ju svagheten i den franska damfotbollen, svagheten i den franska herrfotbollen, att det är ju inga matcher som räknas eftersom PSG liksom kör över alla. Så att det är ju ändå pyttelite större konkurrens då, men man hörde både inför och efter matchen att då säger man så här, ja men nu det blev 1-1 då, men vi har ju ett möte i vår också och då skulle vi kunna såra dem, så det finns liksom inte på kartan att framförallt Lyon skulle tappa några poäng fram till matchen i vår mot PSG. Det är givetvis lite synd, men det är ganska intressant, för de här matcherna har ju växt sig till, alltså det är ju oerhört hög kvalitet, alltså både taktiskt och tekniskt. Det är inramningen den här helgen var också väldigt spektakulär, för att Paris Ultras, eller ex-Ultras som de kallar dem, varav många är portade på Parc des Princes, de får inte gå på herrmatcherna då. De slutar ju upp, så att det blir ju en väldigt elektrisk inramning, även om det inte är fullt på läktaren så är det ändå en 6-7000 där och det sjungs liksom hela matchen och det är en väldigt mycket bengaler och sådär, så att det är en ganska... det är en stämning värdig en stor match kan man säga, och det blev också en väldigt jämn tillställning. Det är så mycket liksom, det är ju verkligen den här känslan av att hela säsongen spelas på en match då, att väldigt mycket ska till. Och det stod 1-1 när Ada Hegerberg blev nedriven i straffområdet och skulle haft en straff, men fick inte det, vilket har lett lite till en diskussion om domarna i Frankrike, och där Jean-Michel Aulas, Lyons president, som är ju en stor damfotbollsadvokat vill jag säga, det var inte en bra försvenskning, men
förespråkare säger man, eller?
Så heter det, precis. Mm. Han var på plats givetvis på matchen och så sa han efteråt att vi måste börja prata om de domarna och det faktum att de inte har några hörsnäckor till exempel. VAR har ju inte använts än inom damfotbollen och de är inte professionella, och det börjar bli dags att professionalisera domarkåren på damsidan också om vi ska ta nästa steg och sådär. Man kan säga väldigt mycket om Olas, men han är ju väldigt, upplever jag, väldigt genuin i sin damfotbollssatsning och är ju väldigt, väldigt stolt över det som Lyon har lyckats med. Nu har man 8, 9, 10 år på raken när man har vunnit franska ligan. Men Lyon behöver verkligen PSG, och det här var en match där de visade att det är relativt jämnt mellan lagen faktiskt. Och det är på något sätt en, det var också en försmak inför sommaren. Jag tror att alla 11 startspelare i princip i det franska landslaget fanns med på plan. Hanna Glas kom in för PSG:s del, gjorde ett jättefint inhopp på högerbacken och ja, visade att hon håller i de här sammanhangen också. Det är inte helt lätt att stå emot en olympisk lyonesisk attack sista 20, men det löste hon fint. Och det är framförallt en spelare som det pratas väldigt mycket om i Frankrike på de sidan. Hon spelar i PSG och heter Marie-Antoinette Katoto. Ja, bara förnamnet kvalificerar ju för ett helt eget...
Varför ska de ha VAR? De kan väl få bakelser istället?
Exakt så. Ja, det är jättefint. Hon har faktiskt på sin Twitter-profil en tecknad bild av sig själv med en krona på sned. Det är lite gulligt. Och hur som helst, hon är 19 år tror jag bara. Och öser in mål i ligan, är det stora utropstecknet och har varit... Jag minns att jag såg henne hoppa in för ett par, tre år sedan kanske redan i en PSG-match. Så att hon är ett underbarn som håller på att slå igenom på för fullt. Men under förra sommarens U20-VM så var hon en stor besvikelse. Fick inte till någonting, gjorde inga mål, var väldigt anonym och det var väldigt mycket fokus kring henne, på henne och till exempel hon gör väldigt få intervjuer, om några alls, så att man, när L'Équipe vill liksom dechiffrera mysteriet som är Marie-Antoinette Katoto, så får de gå till lagkamraten och så vidare, så hon är väldigt reserverad och pratar inte så mycket och sådär, men är en, ja, har allt egentligen som en fotbollsstjärna behöver, utom det faktum då att hon inte har lyckats i landslaget än, och nu är förhoppningen att hon ska liksom slå igenom och komma med i landslaget till, lagom till i sommar, till hemma-VM. Hon var uttagen i senaste landslagstruppen, men gjorde inget större avtryck då heller. Så att det här är lite damfotbollsföljetongen i Frankrike just nu. Vad ska det bli av Marie-Antoinette Katoto? Kommer hon att frälsa oss i sommar, eller är tiden inte riktigt mogen än? Så att någon att hålla ögonen på.
De har ju den här nya generationen på gång, även Gretchen Bock i Lyon, den första.
Ja, och hon raderade ju ut Katoto i den här matchen såklart, för det var ju de lite mot varandra. Hon var helt överlägsen.
Ja, hon är så otroligt bra, och så jag träffade henne i Kanada under VM, förra VM då, och var så där mogen och blyg i kombination, alltså så halvpolitiskt medveten. Och det var mycket snack om henne då, för att då hade hon blivit den första damspelaren i Frankrike som såldes internt i Frankrike för över 100 000 euro.
Okay.
Och ja, hon har ju så där vuxit in helt i sin roll, och det är ju liksom ingen slump att det kommer komma väldigt mycket då unga, duktiga spelare i Frankrike. Det är liksom, de har börjat satsa på förbundsnivå, även om det är på en helt annan nivå än på herrsidan såklart, så är det liksom, det är akademier, alla matcher tv-sänds i ligan, det är liksom...
Jag går på Kanal Plus faktiskt, så att, och den här matchen vill jag också säga att den här matchen blev då Kanal Plus huvudmatch i söndags, som de sände mellan från 8:30 och framåt, och sen la de upp hela kvällsprogrammet J+1, som vi har pratat om tidigare, J+1, kring damfotboll, och hade två damfotbollsspelare inbjudna, gjorde ett nedslag hos det första franska damlaget som var Reims, och där de fortfarande, de är nu 70 år de kvinnorna, men träffas fortfarande och är lite engagerade i fotbollen och sådär och så vidare, så att, ja, fortsätt, förlåt.
Ja, men det kommer ju hända saker liksom. Nu har de då kopierat Tysklands akademimodell lite grann, och elitcenter och satsningar och så där, så att det kommer, alltså i den fotbollsframtid som vi ser på damsidan, så det känns så jobbigt för Sverige att hänga med, så enkelt är det ju, det är en helt annan, ja, resursnivå.
Det är samma sak.
Ja, och Lyon mot PSG, det hade kunnat vara en Champions League final utan vidare. Jag är ju själv också väldigt förtjust i att OL nu tränas av sen ett år tillbaka av Rinald Pedros, för oss frankofila fotbollsfans. Så vi minns ju honom så oerhört starkt, för han var en vital del, den kanske finaste delen av det här Nantes, som var världens finaste fotbollslag i mitten av 90-talet med Patrice Locot, med Oedek Makalele och alla de där Om man är sådär YouTube-sugen så ska man ta och gå in och googla på Pedros och Patrice Locot mot PSG, ett av de finaste mål som gjorts i Frankrike någonsin.
Locot, Pedros, de nouveau Locot, et but!
De spelade så här Che à la Nantes med alltså en väldigt, väldigt modern form av som passningsfotboll, fartfotboll och så. Pedros är en fransk Staffan Tapper också. Han missade sin en avgörande straff i EM 96 och blev så här helt totalt utdömd. Han var liksom the next big thing, men blev istället mest hatad och syndabox märkt i fransk fotboll under många år. Men nu
samma
är tillbaka
som
då.
Southgate missade straffa, samma VM eller samma EM.
Samma EM precis. Och ja, nu är han tillbaka då, som tränare.
Inte väst när det gäller och så vidare.
Exakt den.
Okej, så att det här damfotbollsblocket landade i att du tipsade om att vi ska YouTube lite här fotbollsspelare då. Jag tänker ändå ta vid och bara landa den här diskussionen, nämligen att Frankrike har, och jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det finns ju en enorm förlorarkultur faktiskt inom fransk idrott. Lite svårt att känna av och känna till från utsidan, men man pratar väldigt ofta om att typiskt franskt när någon inte är väst när det gäller, så att säga, i alla fall på mållinjen eller så. Och det finns kanske inget lag på landslagsnivå som mer liksom förkroppsligar detta än damfotbollslandslaget. Alltså det här är ju ett land som de senaste 10 åren har varit, kanske, skulle jag säga nästan, om inte överlägset, så i alla fall lätt topp 3 när det kommer till talang. Och som sagt, segermaskinen Olympique Lyonnais som ju ett lag som har, det går inte att hitta något motsvarande på inom damfotbollen, man tittar på segrar och vinnarmentalitet och så, men de får aldrig till det i mästerskap Frankrike. De har aldrig gått längre än till kvartsfinal, är det väl helt, om jag inte misstar mig. Och så åker de alltid på mentala spöken liksom, missar jätteklara chanser, straffar och så vidare. Så att det här är, tror jag, också ligger lite bakom fokuset på Marie-Antoinette Katotto, för att fransk fotboll är så medveten om att på damsidan så har man problem att ta det sista steget. Och nu ser man liksom redan lite grann i henne att hon kanske är en sån som viker ner sig när det blir riktigt tuffa lägen. Och, ja, det är ett litet ett psykodrama i Frankrike. Vi kan notera det också. Ja, förlåt.
Ja, de Frankrike vårdar ju sina psykodraman också. De är mycket mer intresserade av det. Damlaget, ja, men de har väl haft några sådana här några semifinaler i alla fall, tror jag. Men inte mycket mer liksom. Och jag vet alltså på, om jag nu får ta här exempel igen, och det får jag väl just i det här fallet, för att skildra den franska folksjälen, så i sådana omröstningar som har gjorts om vilken som är den största franska alltså det största franska händelsen i fransk fotbollshistoria, så är det ju fortfarande så att man hänvisar till Sevilla 82 och förlusten att straffa mot Tyskland, eller Västtyskland då. Det är det som är den stora, den som de brinner för. Det är inte liksom VM-titlarna från 98. Alltså, du vinner VM på hemmaplan och har liksom parader på Champs-Élysées för miljoner, men det är ändå inte lika stort som när vi förlorade mot Västtyskland på straffa, fast vi ledde i förlängningen, för att det säger mer om livet, antar jag, att det är så man tänker, att det där är ja, segrarna.
Det är mer intressant liksom.
Ja, segrarna är banala liksom. Det är ju förlusterna som man minns.
Eufori är banalt. Jag tror att det är därför det är inte så stort i Frankrike. Man vårdar mycket mer sina tragedier och sina trauman och
sin
spleen och så vidare. Ja, helt enkelt. Precis så. Men värt att notera i alla fall att vi pratade om det också här om veckan, att framtidens fotbollsspelare kanske inte är de här som det har varit i väldigt många år, som kommer från en fattig bakgrund och gettot och så vidare. Du hänvisade till någon undersökning som visar att det är snarare medelklassungarna som kommer ta sig fram inom fotbollen vad det lider. Men här kan man ju se att i Frankrike på herr- och damsidan så är det väldigt tydligt en invandrare eller migrant, eller åtminstone en västindisk koloniprägel på framtidsnamnen. Ja, men här landslaget vet ni alla hur det ser ut när man kommer till etnicitet och så vidare. På damsidan, de två vi har pratat om här, både Marie-Antoinette Katotto och Kridjenbok är ju, har afrikanskt ursprung. Och så är det med väldigt många, och faktiskt också mycket nordafrikanska tjejer som slår igenom. Så att det är en väldigt, det är intressant att jämföra landslagen där och se att det ser väldigt lika ut i vilka som kommer fram på här och damsidan, och att det är väldigt än så länge demokratiserat i Frankrike. Det handlar inte om pengar, det handlar inte om bakgrund, utan det är snarare tvärtom, att det är invandrare och migrant överrepresentation egentligen i toppfotbollen på här och damsidan.
Mm, en dörr som på damsidan väldigt mycket öppnades av ju Louisa Nesib, en av våra, tror jag, ja, att jag kan säga favoritspelare i alla kategorier, som är slutramat. Men så, vilken vacker fotbollsspelare, alltså, så fina fötter, så otrolig teknik, och också den där franska typiska vekheten.
Just det. En liten Özil på så sätt. Väldigt mycket Özil över henne när jag tänker efter.
Ja, det är så här, det okända kärleksbarnet mellan Özil och Zidane. Hon var ju Marseille-bördig som Zidane och kallades för Tito. Såklart.
Så himla tråkigt att hon la ner sin karriär. Hon gifte sig och så la hon ner sin karriär och flyttade med sin kille eller man då, som spelade i möjligen första divisionen i Schweiz och blev någon form av fotbollsfru där, fast hon hade en mycket mer briljant karriär och mycket mer talang och så vidare. Men hon är expert då i fransk tv, så att man har nöjet att följa henne till och från fortfarande, men slutade ju alldeles för tidigt. Ska vi ändå bara slå fast lite grann kring Nations League? Nu ska vi ta det hand då ikväll, men jag börjar ju tycka att det här är bland det bästa som UEFA i alla fall har hittat på väldigt många år. Det är i och för sig väldigt dålig konkurrens om titeln där, för att de hittar på ganska mycket skit, men var det inte till slut ett ganska kul upplägg där?
Alltså helt fenomenalt, och min teori kring det här är att det är matcher som gäller något, det är matcher mellan jämna motståndare, men det gäller ändå inte för mycket på något vis. Att det är sådär,
just det, man kan inte spela bort sig helt,
nej,
liksom.
Nej, utan du kan visa upp allting du har och allting du vill, och om du nu inte är arroganta fransmän så ser du minsann till att visa det från din bästa sida med det här liksom, och ösa på. Så man har fått massa nya kärlekar, känns det som, i allt det här.
Och också kanske att det har varit väldigt skrälltätt. Det behöver ju den här typen av format såklart för att det ska bli intressant. Annars hade det ju varit väldigt lätt att bara säga så här, det var givet. Det här är bara ännu ett sätt att få Tyskland och Frankrike att ta sig direkt kvalificerat till EM. Men nu blev det inte så. Tyskland är helt avsågade. Frankrike blir tvåa. England, it's coming home och så vidare. Och Sverige kan knipa en först. Exakt. Sverige kan knipa en första plats ikväll.
Och alla
ryssen.
Ja, alla nordiska lag, alltså Norge etta sin grupp, Finland etta sin grupp, Danmark etta sin grupp, Sverige också, när vi spelar in där, möjligen etta sin grupp, så att,
kan inte du göra mig en tjänst, Simon, du som ska rapportera från kvällens match, kan du inte konsekvent kalla Ryssland för ryssen? Jag känner att det är gamla militärlingot håller på att försvinna, och det oroar mig lite grann.
Det ska ju ta sitt ansvar för det, absolut. Och ska
knäcka Sverige, ryssen.
Ska Sverige vara svenskan? Nej.
Får checken på fall. Nej, det behöver du inte. Jag tror att det alltid bara är liksom ledefi som beskrivs med i singularis.
Lite pejorativt sådär. Ja, men jag är med, absolut. Man tänker lite också att efter den här dundersuccén med formatet, som man får säga att det är bra fotboll, det är kul matcher och det är mycket publik och allt det där. Kan man tänka sig att UEFA eller FIFA skulle få lite feeling och sjösätta lite fler nya pigga format?
Absolut. Det känns inte som att de är traditionalister på det sättet. De kan ju ändå tänka sig att lägga mästerskapen i vilka skitdiktaturer som helst och så vidare. Så att tänka nytt är faktiskt, det får man ge dem, det är de inte så dåliga på. Vad har du på lut då?
Jag tycker om att du så här lite left taftologiskt slå fast skitdiktaturer då, som ska skiljas alltså, från de ganska bra diktaturerna.
Alltså, det här är en radikal fotbollspodd, så att jag skulle aldrig till exempel blanda in Kuba eller Sovjet eller Nordkorea i bland skitdiktaturerna, det förstår ju du också.
Det är ändå ett bra argument. Jag vet att jag har scrollat förbi och sett Bert Karlsson gästsitta i SVTs Opinion Live, där hans stående motargument antar jag hämtat från någon form av alt-right miljö är att så fort som någon sa någonting som kunde tolkas som den minsta, jag vet, människor lika mycket värda och sånt där, så skrek han bara: men flytta till Kuba då!
Jag är inte imponerad av dem.
Ja, man går till Venezuela istället och jobbar där istället, och ser du vad det fungerar. Då,
du nickar ju.
Har du det och bidrar hela livet? Jag har jobbat hela livet.
Nej, nu räcker det. Nu får ni vara tysta.
Och det är ju användbart. Den går.
Ja, nej, men så gör vi från Skara, kan jag säga. Det är någonstans har jag hittat mitt motstånd.
Det tror jag.
Så där stod ju Bert och skrek på en när man var...
På Sommarland,
precis. Eller Skara bowlinghall, där han hade förvana att boka alla banor.
Den här, ställ dig sist i kön till vattenrutschkanan. Ja, men flytta till Kuba då, om det inte passar.
I Kuba kan man inte boka alla bowlingbanorna och spela ensam. Men det kan man i Skara.
Ja, Skara for the win. Nej, men jag har två stycken idéer som jag sådär halvseriöst tänkte pitcha då för FIFA och UEFA. Kanske mest för FIFA. Den ena, vad tror du om den här? Extreme League, där du låter du tar fram världskartan och sen så ringar du in världsfotbollens extremer. Till exempel då har du på den argentinska sydspetsen finns då det som ska vara världens sydligaste fotbollsklubb i Ushuaia, tror jag det heter, ungefär 100 mil norr om Antarktis, strax söder om det som heter Martial-glaciären. Lite extra för alla våra United-fans. De tycker jag får vara med. De får möta Nordkin fotbollklubb uppe i Mehamn på stranden till Bärens hav. Och sen får man väl då rita in liksom vad som man, beroende på vilken karta man väljer, det västligaste och östligaste laget i världen.
Ja, det kan ju bli lite av ett slag om världsbilden, om du ska börja tala om vad som är längst västerut och så vidare.
Och heter den Piper's Projection-kartan eller något annat? Men man kanske hamnar typ i Fiji eller något, jag vet inte. Någonting sånt. Men i alla fall, låt dem mötas i världens mitt och berätta deras historier.
Det är faktiskt, på tal om extremer, så har ju världens lägst rankade herrlag, Turks and Caicos Islands. Jag vet faktiskt inte ens vad man säger på svenska.
Genia för det har jag satt på, men okej.
Nej, men nu är jag på landslagsnivå här. De vann sin första fotbollsmatch på 4 år mot St. Vincent and the Grenadines. Ja, ni får ta det här för vad det är. Det är två väldigt små landslag som möttes i alla fall i helgen, tror jag. Och Turks and Caicos Islands vann.
Grattis till dem. Det är mitt ena förslag i alla fall. Min alternativa, lite mer ekonomiskt gångbara pitch, som handlar om mer saker än själva berättelsen om världsfotbollen eller världssporten fotboll, är en fotbollens motsvarighet till Ryder Cup golfen. Alltså, du tar ett All-star-lag från Copa Libertadores som ställs mot ett All-star-lag från Champions League i sponsrat av Mastercard eller så. Vad tror du om den?
Det är en underbar idé.
Eller hur?
Vilka skulle man ens heja på?
Domarna kanske, jag vet inte. Nej, alltså, eller Sydamerika, för att alla brott med någon form av sån geocentralistisk världssyn är väl välkomna.
Ja, absolut. Ja, verkligen.
Vi i Europa-fotbollen är ju rätt mycket som man är i USA när man kallar liksom, ja, vinner du, är du amerikanska mästare i baseball så är du världsmästare liksom. Mm. Så tänker vi lite också.
Mm. Ja, verkligen. Vi har ju för sig det här rätt sugiga klubblags-VM i december, vad det brukar vara, någonting.
Ja, ersätt den då. Ta bort det.
Man skulle ju kunna spela kanske Europa mot Afrika också då. Där finns det väl viss risk att afrikanska klubblag står sig inte kanske så bra, eftersom de allra flesta drar. Det är ju alldeles oavsett detta, så är vi mitt i ett kval för afrikanska mästerskapen. Det är ganska många lag som är färdiga eller som har kvalificerat sig. just nu i sista veckan. Och jag tänkte att vi skulle återbesöka några gamla vänner, ni som lyssnade på podden innan det riktigt var en podd inför fotbolls-VM. Minns ju att vi gjorde några nedslag hos Marocko, inte minst. Vi gratulerar herr V, Hervé Renard, som har fått Marocko AM klara, afrikanska mästerskapet klara då, nu i veckan. Och Aliou Cissé, Senegals förbundskapten, som har lyckats med precis samma sak. Båda de här lagen toppar sina grupper inför en sista omgång som ska spelas, men där de redan är färdiga så att säga för att spela AM. Aliou Cissé, som jag sprang på för övrigt på Parc des Princes för inte så länge sedan, fick fattade inte riktigt vem det var, för att jag, det var så oväntat. Och sen där var jättenära på att gå fram och fråga om han var, spelade för PSG handboll. Tack och lov gjorde jag inte det. Sen kom jag bara, just det.
Fattar han vem du var?
Nej, vi kom inte så långt. Så att jag, det är tveksamt. Han hade i alla fall lite problem när han skulle ta ut senaste truppen, för att när de kallade Keita Balde, Inter utlåningen,
fiaskot.
Precis. Så visade sig att Inter hade bytt e-mailadress, alltså e-mailadresser. Så mejlet då där man kallade Balde, för man skickar de här mejlen till klubbarna, kom aldrig fram. Och det var först när han inte dök upp, eller om de inte fick något svar, som de började ana oråd. Och ringde inte då och frågade vad är frågan om. Och inte sa, nej, vi har inte fått något mejl, vi vet inte riktigt. Men ni kanske inte har våra nya e-mailadress på andra sidan. Och så hade de kollat sin gamla e-mailadress, och där låg den mycket riktigt. Men då var det 2 dagar kvar, och då till matchen skulle spelas, eller till att de skulle samlas i alla fall, Senegals landslag. Och då sa Inter, nej, nu har vi planer för våran spelare och att vi ska ha honom här under uppehållet. Och ni kan inte komma och dra honom ur händerna på oss så här sent. Vi kan inte ansvara för att ni inte mejlar oss på rätt adress. Så Keita Balde blev kvar i Milano. Gud. Över uppehållet. Ja,
det är därför som han kör med faxar fortfarande i världsfotbollen. Ja.
För att du vet att det har kommit fram. Ja, precis. Mm. Och Senegal löste det här i alla fall. Men det var en av de kanske mer udda missarna i en sån uppkallelse som man har hört.
Man vill ju ha den där sluttwisten att Senegal hör av sig och säger att man har inte fått veta det här. Vi bad ju Ousmane Dembélé tala om det för er. Ja, gulligt hur som helst. Alltså, det får mig att tänka på när jag för ganska många år sedan, när min lillebror bodde kvar hemma och han kanske var 11-12 år, och jag var på honom lite för att varför ringer du aldrig mig? Varför, du hör liksom aldrig av dig sådär. Och han lätt pressad sa att men jag har ju inte ditt nummer.
Ditt nummer. Ja, den är gammal och fin. Han har det nu, va?
Jag tror att han har det. Inte så att han hör av sig, men jag tror att han har mitt nummer i alla fall.
Småbröder hör inte av sig. Det är alltid upp till en själv där. Det får man bara tugga i sig.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ska vi åka ändå en sväng till Sydamerika innan vi går vidare? För nu har vi pratat det här eventuella alternativa Nations League-upplägget med Ryder Cup, UEFA Ryder Cup.
Just det.
Jag tycker det låter bra. Eller ja, FIFA Ryder Cup då kanske.
Ja, snarare tror jag. Vi ska väl också parentetiskt säga att afrikanska mästerskapen pågår ju i detta nu också på damsidan. Med väldigt mycket svensk intresse får vi säga. Framförallt Thomas Denneby och Nigeria, som har ju fjärdedel av truppen kommer ju från spelare i svenska klubbar. Så det är lite häftigt.
Just det. Mm. Mäktigt.
Mm.
det är väl ganska stor chans då att ett av lagen i finalen i Copa Libertadores skulle ställas mot ett europeiskt lag i FIFA Ryder Cup. Mm. Det är dags för final nummer två, allt ska avgöras, mellan Boca och River Plate på lördag. Och vi pratade lite senast inför, eller efter var det nog första mötet, så hade du en story där om ett bröllop som blev inställt till slut, va? För att det gick inte att gifta sig när det var så uppenbart att alla skulle tacka nej, eller i alla fall bara sitta och glo på sina mobiler under själva vigselceremonin. En annan grej som har varit ganska så debatterad i Argentina är överhuvudtaget hur de här två matcherna kunde spelas på en lördag, eller två lördagar blir det nu då. Det är den judiska populationen i Argentina som är ganska så stor. Jag har inga siffror, men jag känner själv flera judiska argentinare, så att vi kan konstatera, så därför är den nog ganska stor.
Anekdotiska bevisföringar och så vidare.
Den är superanekdotisk. Nej, men den är tillräckligt stor för att det ska ha varit en riktig debatt om att spela de här matcherna på lördagar. Det är ju shabbat för judar, och ungefär 30% av de argentinska judarna är att betrakta som, eller betraktar sig själva som ortodoxa, vilket innebär att när det är shabbat så får man ju inte, man får inte göra så mycket grejer helt enkelt. Man får inte köra bil, man får inte använda sig av elektricitet, får inte egentligen titta på tv. Man ska vara from och gå in i sig själv, och inte, man får inte ens laga mat på elspis och så vidare, utan det är en dag för kontemplation och för religiositet och så vidare. Och det här gjorde ju att, eller har gjort att man inte kan gå till, många supportrar inte kan gå till arenan och inte ens se matchen på tv. Och det gäller ju de kanske två viktigaste matcherna på en hel generation, för att inte säga flera generationer. Och detta gjorde att en stor judisk WhatsApp-grupp spånade, hur ska vi göra? Hur ska vi göra? Kan vi komma runt det här på något sätt? Och kom fram till att om vi åker till Europa och tittar på matchen, så kommer ju solen ha gått ner. Shabbat är som Ramadan, det bryts liksom när solen går ner. Så att räknar man ut att klockan 9 på kvällen skulle matchen gå i Spanien bland annat då, samma tid som i Sverige. Och då kan vi faktiskt titta på den, för att då är våran shabbat bruten.
Jag så tror att det är knutet till när stjärnorna syns, att det är så som... som det är skrivet i alla fall i shabbat, att det, om det är tre stjärnor som ska synas på himlen, då är shabbat över.
Ja, du ser.
Ännu vackrare.
Ja, väldigt vackert. Så det här slutar med att ett glatt gäng på 35 argentinska judar gjorde just detta. Åkte till Spanien, Barcelona tror jag det var helt enkelt, för att kunna njuta av El Superclásico på ett korsersätt då, helt enkelt. Och han ju bara knappt landa för att inse att matchen var uppskjuten, att de mycket väl hade kunnat både se den och dessutom gå på den om de hade stannat kvar i Buenos Aires. Och det var dessutom inte aktuellt att upprepa resan för final nummer två. För många av de här 35 i alla fall i den gruppen sa att man vill nog ändå vara i Buenos Aires om vi vinner. Det här var Boca Junior fans då. Om vi vinner, för att då kommer ju, det kommer ju vara på kvällen som festen drar igång, och då är man liksom, då kan man delta i festligheterna. Så att det var en lång resa för ingenting, men visar i alla fall vilken kraft fotbollen kan ha på andra världsliga ting som religiösa påbud till exempel.
Som andra världsliga ting som religionen.
Exakt så.
Vilken ord, Woody Allensk liten historia. Men shabbat shalom säger vi. Hoppas de får en bra shabbat trots allt. Vi får se. Nu
Carlos Tevez. Det lät inte super ortodoxt. Det lät lite mer glennhysenskt. Har det gått på shabbat?
Flytta till Kuba då, om det inte passar. Ja, fint i alla fall. Nu så att Carlos Tevez verkar vara igång och påtänkt för spel i alla fall, så att de kanske får en bra sabbat, vi får se.
Alltså, jag gjorde en liten, ganska, inte så korsig kanske, men rasprofilering. Okej, gud, vilken dålig brygga hörde jag just nu. Men nu gör vi det i alla fall. På första matchen.
Rädda det här nu, gör det.
Nej, men det var så... Det är så himla sjukt, det är bara för att du pratar om Carlos Tevez. Så noterade jag att typ hälften av alla, jag glömmer ju bort det här, men hälften av alla argentinska fotbollsspelare ser ju ut som rugbyspelare. Mm. Jag måste sluta mig till att det är en vad ska man säga, en rent genetisk liksom betingelse för det, den här kroppen finns ingen annanstans. Då pratar jag om Carlos Tevez. Jag pratar om han Avila som gjorde ett av målen som vi lyssnade på i ett av avsnitten också. Mm. Jag pratar om, ja, men de här Alexis Sanchez-typerna, så de ser ut som små ja, men typ telefonhytter om du tänker, alltså förr i tiden när man gick och
SpongeBob, eller vad heter han?
Ja, lite typ så. Dammsugare helt enkelt. Mm. Det är ett väldigt speciellt, en väldigt speciell fysik som är jätte frekvent i det här mötet i Copa Libertadores-finalen. Så att om ni är intresserade av rasprofilering tycker jag ni kan titta på matchen. Kanske av det skälet. Det är liksom en typ av fysik som vi bara ser på rugbyspelare och kanske tyngdlyftare i Europa.
De är ju, alltså argentinska fotbollsspelare ser ju ut, det finns ju två typutseenden hos dem. Det är ju det ena, just det där kompakta, fyrkantiga
telefonhytten,
och alternativ två är att de ser ut som Santi Solari eller så, att de är vackra som en dag helt enkelt. Jag vet inte om det är klassrelaterat eller
jag får gå in där och, nu är jag ändå inne och liksom trampar runt i skiten, så får jag säga att det är nog också rasorienterat, för jag tror att det finns en ganska tydlig uppdelning i just när det kommer till alltså i Argentina, så är det ju väldigt många som är italienskt ursprung. Mm. Och det ser man ganska ofta, och Argentina är också ett land eller en kultur som där det finns väldigt mycket utrymme att blomma ut som italienare, så att säga. Mm. Jag säger det här för att jag känner väldigt många argentinare, och de brukar säga att en argentinare är ju en person som tror att han är en engelsman, som pratar spanska, men som i allt väsentligt har allt gemensamt med italienare. Det här påfågelaktiga liksom. Och väldigt... ja, men lite lätt... exhibitionistiska och klassiskt eleganta och så vidare. Så att där har du det andra.
Man förstår ju varför du bottnar i argentinaskapet i så fall. Det låter, hade du lika gärna kunnat vara en beskrivning av dig.
Ja, jag har gått för många matcher mot argentinska män. Nu går vi vidare i podden.
Kristoffer Bergström, vår prisbelönta och folkkär kollega, som i veckan skrev en kolumn på Nyhetsplats om just det här med fotbollstalanger eller idrottstalanger som aldrig egentligen blev någonting, och sen så ägnar de resten av livet och hänger vid bardiskar och berättar för folk av olika kön, mest ett, att de egentligen då kunde ha blivit fotbollsstjärnor om det bara inte vore för att, alltså den här ukronistiska hållningen liksom, om inte om vore och så.
Mest, de berättade mest för kvinnor väl, möjligen icke-binära också, men det är väldigt mycket en sån raggningsfras, ja.
Företrädesvis så. Och när jag läste den där så kom jag att tänka på en sak som jag ofta kommer att tänka på när det handlar om just talanger som inte riktigt levde upp till sina löften och så. När jag var själv, jag vet inte, 12-13 år någonting, så hade vi besök hemma i Västergötland av en skotsk familj. Jag tror vi hade stött på dem via Gotia Cup på något vis. Pappan i familjen, otroligt trevlig pensionerad polis från Edinburgh. Gammal rugbyspelare, för att plocka upp en tidigare tråd då, som hade brutit ryggen att spela rugby. Som man gör. Mamman i familjen, hon jobbar med resor och sånt. Och jag hängde såklart mest med deras son som var lika gammal som jag och var fortfarande då, Kevin Thomas heter han. Och vi liksom spelade fotboll dagen ända, och han lärde mig bland annat hur man gör bicykletas, för det kunde inte jag riktigt. Han kunde det, han var oerhört duktig på det. Han kunde också springa, han var liksom en av de snabbaste i hela Storbritannien i sin ålderskategori. Han var också en av de absolut största fotbollstalangerna som Skottland hade fått fram på hela 90-talet egentligen. Det gick liksom fantastiskt bra för honom, och scoutad av alla stora Premier League-klubbar. Och sen så, jag följde honom såklart då, under ett par år där. Han debuterade i Hearts när han var 17. Han debuterade och gjorde mål i U21-landslaget för Skottland när han var 18. Och var liksom, han skulle bli the next big thing i skotsk fotboll. Och blev ju inte det, utan jag tappade liksom lite bort honom, och det kom några julkort och så. Men han skadade sig, som de då gör ofta. Försökte ta sig tillbaka och bytte klubbar lite hit och dit. Och det sista som jag egentligen hörde av honom var att han var i St. Johnston och gjorde stor skandal då. Han hade snortat kokain på någon lagfest, blev utslängd från klubben 26 år gammal och kom aldrig riktigt tillbaka. Och det är ju inte ovanligt med talanger inom något område att de inte blir någonting, att det går åt helvete liksom. Det är ju mycket mer ovanligt att det inte går åt helvete. Och jag tänkte prata lite om det. Det kom någon rapport, alltså en bok tidigare i år, som berättade då att ungefär 0,012% av alla som spelar ungdomsfotboll i England kommer att spela i Premier League någon gång, alltså ungefär 1 på 10 000.
Oj.
Och man landar lite i sådär, den här krocken som finns mellan dunderprofessionaliseringen av ungdomsfotbollen, alltså du har akademierna där liksom du ger alla en extremt bra och högtstående fotbollsutbildning. De lever liksom lyxmiljö i sina akademier när de är 12, 13, 14, 15, 16 och så vidare. Sen kommer de upp till A-lagsmiljön och då köper klubban istället in utländska stjärnor, och det finns någon sorts glastak där. Vilket leder till att alla de här killarna skickas tillbaka till, ofta till den här miljön där de kom ifrån. Och det är ju inte direkt någon lyxmiljö, det är ofta underklassområden som de kommer ifrån. Och den här krocken är fruktansvärd för de flesta. Det är ungefär varannan spelare som då inte får A-kontrakt och lämnar akademierna får alltså någon form av sån här klinisk depression. Man räknar med att ungefär 1% av alla som då är alltså så sent som 17-18 år i akademierna kommer få A-kontrakt sen. Och det är tufft liksom. Det är tufft just det där brottet mellan den här nya lyxfotbollsvärlden, miljardvärlden, miljardindustrin, och det som är utanför. Fast även de som har lyckats går det ofta åt helvete för sen. Jag vet att jag skrev om någon sån larmrapport som kom för en 4-5 år sedan i England. Att man räknar med att av de då som har varit spelare på proffsnivå i Premier League, att ungefär 60% av dem går sen i personlig konkurs inom 5 år efter karriären.
Men gode gud.
Helt sjukt, alltså det är en sån här organisation som heter X-Pro som jobbar just med välgörenhet och stötta spelare som har fått ekonomiska problem. Och alltså siffrorna 60% har ifrågasatts av väldigt många, men man säger att det kanske snarare är typ 10-20% hävdar man från spelarfackets sida. Men bara det är ju, alltså vi snackar om spelare som kanske har tjänat en hundratusentals kronor i veckan. Men sen är det liksom man gör dåliga investeringar, man skiljer sig från sin fru, man har dåliga rådgivare och klarar inte av att ändra sin livsstil. Och då är det ju tufft liksom.
Plus att man också, det är väl det här vi har varit inne på flera gånger, men det här glappet mellan att kanske inte kunna lita på någon i sin närmiljö. Det finns antagligen väldigt sällan någon nära i familjen eller kanske ens nära familjen som kan det här med ekonomi. Så man, hela ens öde ligger ju i händerna på människor som man inte riktigt vet, alltså som vill profitera en del själva på en och sen kanske inte bryr sig så mycket om ens väl och ve.
Det är klart att det är jättemycket så liksom, och det är en sån oerhört krock mellan en värld där du hela tiden får höra liksom, du är din prestation, du är så bra, du är så fantastisk, du kan inte göra några fel, och sen så kommer du ut och ska helt plötsligt vara vuxen och inte fått några som helst redskap för att hantera den världen, oavsett om du är 16 år och sparkas ut från akademin eller om du är 32 och lämnar Watford liksom.
Men det är ju också extra grymt det här att bli utsparkad från akademin, för då har man ju fått dessutom lite smak på det där livet utan att få leva det någon gång. Alltså du vet vad det innebär och sådär, men du har inte börjat tjäna några pengar och sen så är det bara slut och så. Då finns det ju ingen som kan rädda en liksom. Då har man ju inte ens 2 månadslöner och liksom falla tillbaks på och fundera på vad är nästa steg, utan då är man ju verkligen totalt vad ska man säga, man i samhällets våld på något sätt.
Ja, on your own. Och sen ska du gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb och du vet inte ens vad ett jobb är för någonting. För du har levt ett liv sedan du var 8 år med drömmen om att bli fotbollsproffs. Sådär, och bli liksom den nya Loftus Cheek eller så. Och,
Martin Dahlin berättade för mig en gång att han var typ 32. Det var inte förrän han avslutade sin karriär som någon berättade för honom hur man betalar räkningar.
Nej.
Det var en sån där grej som du inte... Och han kom ju dessutom från en väldigt medelklassig miljö. Men det behöver man aldrig göra som fotbollsspelare helt enkelt.
Nej, och du hör ju aldrig de här berättelserna. Så jag minns när för ganska många år sedan Glenn Hussein berättade, eftersom Glenn Hussein berättade ganska mycket om Glenn Husseins liv, han är inte den hemligaste av personer, så att säga, men han berättade att han har gått på inte så mycket Zidane över honom på något enda plan, men han berättade att han har gått till Arbetsförmedlingen och blev då hånad på fotbollsläktare liksom. Det var Tobias Hussein kom till Stockholm och så sjöng på läktaren att Tobbes pappa går på Arbetsförmedlingen och på SOS och sådär. Och jag tyckte det var fantastiskt att någon faktiskt ställde sig och berättade om just det där livet efteråt, och att det inte alltid är en dans på rosor och sådär. Men det man kan fundera över är liksom, hur ser botemedlet ut då? För det är klart att de här unga människorna måste ju satsa. De måste träna sina 4-5 dagar i veckan när de är 12 och sådär. Eller måste, men de allra flesta gör ju det. Och jag blev glad kanske förra vintern, så jag läste om hur Nice lyckats med sin satsning då, för de har ju sannoliken kommit tillbaka efter ett par svängiga år och sådär, och fått fram mycket unga egna spelare och ja, blivit en sån där föregångsklubb på många sätt i Frankrike. Och det visar att de arbetar oerhört mycket med det som man kallar ett holistiskt utbildningssystem, att de här unga pojkarna då, som det är, som kommer dit, de får liksom en bred utbildning. Och det är inte unikt, så många har satsat sig på att du ska sköta din skola för att få vara kvar och sådär, men där är det liksom att du du lär de unga spelarna om hur funkar sociala medier, du ser till att de sköter skolan, du tar med dem på teater, du lär dem liksom om Nissar-kulturen, alltså den lokala kulturen i Nice, och om andra, instruerar om andra karriärsvägar och väldigt mycket just kulturundervisning.
Är det här som den här utbildningen som Ousmane Dembélé kanske hade behövt just nu i Barcelona med någonting annat?
Det är precis den här, den och en fungerande veckaklocka är precis vad han hade behövt. Och i Nice vet jag att de har liksom en sån här 100% framgångsratio vad gäller att ta Le Bac, alltså någon form av då studenten kan man väl säga, hos deras unga spelare. De fostrar alltså fotbollsproffs, men de som inte blir fotbollsproffs har ändå en bra grund att stå på. Och min övertygelse är att även om du blir fotbollsproffs så blir du ett bättre fotbollsproffs om du har en annan grund att stå på. Du förstår varför du sysslar med det du sysslar med och sådär. Och det här är ju någonting som klubbar överallt börjat arbeta mycket, mycket mer med. Men jag tror att man har släpat efter lite grann. Det var med hela professionaliseringen av ungdomsutbildningen så missade man just den här biten. Och det är en sak, alltså ett krav som man rimligen borde kunna ställa, inte bara på kanske klubbar som har miljarder i omsättning, utan även på klubbar lite längre ner, att fostra människor.
Det är ju också, jag vet att Giorgio Chiellini, förlåt, tappade hans förnamn, har ju själv en ekonomiexamen eller något sånt där. Och har ju engagerat sig, som jag förstår, i det här och pratar också om det, vikten av att ha något att falla tillbaks på, och att det har inte många fotbollsspelare, att det leder till depression och så vidare, allt det vi har pratat om. Och det är ju lite ironiskt att det, som läget är nu då, fortfarande eller återigen blir så att de någonstans, de fattiga spelarna eller de som kommer från det man brukar kalla en studieovan bakgrund, blir liksom på något sätt straffade igen när karriären tar slut, för att då har du ingenting Då har du inga skyddsnät, du vet inte hur du ska göra, du kan inte då betala räkningar eller söka ett jobb eller vad som helst, för att du, det är som att den här proffstiden blev ett vakuum av enorm liksom lyx och pengaflöde och snabba bilar och söta tjejer och inte vet jag. Men sen så när du kliver ur det så kanske du har förhoppningsvis lite pengar kvar, även om, som du sa, många har också gjort sig av med allting eller går i konkurs och så. Men framförallt så kommer du kastas tillbaks till det här liksom lite din samhällsklass någonstans som determinerar hela ditt välmående och allting, nämligen att du inte vet hur du ska hantera livet efteråt, och att det är också där står medelklasskillarna mycket bättre rustade, för att de har haft någon som har talat om för dem att du ska nog också plugga lite vid sidan av, även om du är Chiellini eller inte vet jag, kompani.
En annan som lite mer, alltså Chiellini har ju alltså en universitetsexamen då i, ja, någon sorts företagsekonomi, sport. En annan som faktiskt tog sin universitetsexamen ganska nyligen, vet du vem det är?
Nej.
Edin Dzeko.
Ja, det här har jag nu hört, ja.
Mm. Man blir alltid glad när man ser det där.
Och vilket ämne var det då?
Jag tror att det var ungefär samma, någon besläktad sån företagsekonomi med sportinriktning eller något åt det hållet.
Det är väldigt sällan några kommer ut och bara säger, ja, nu har jag ju tagit en examen i liksom humaniora.
Ekologi.
Eller, ja. Kultur, geografi och så. Mm. Vilket är lite synd, för det hade de ju faktiskt kunnat kosta på sig med tanke på att de inte behöver jobba något mer. Men, ja. Vincent Kompany kanske var ett dåligt exempel. Han är väl ett maskrosbarn. Han kommer ju inte från någon medelklassmiljö. Han har bara gjort det här ändå för att han är omåtligt begåvad. Tror jag.
Ja, väldigt mycket så. Nej, vi får hoppas på att Osman Dembélé kommer ur det här med någon form av examen i, ja, vad ska vi kalla det, teatervetenskap eller så.
Det hade faktiskt varit på sin plats.
Det hade varit på sin plats. Apropå den hårda världen där ute i fotbollstoppen, så tänkte jag, ska vi plocka fram veckans profil kanske?
Ja, varsågod.
Jag noterade här om veckan först faktiskt att Paulo Lopez har slutat med fotboll. Och det kan ju vara mig förlåtet kanske. Han är ju inte den största stjärnan av alla. Han har ändå gjort då totalt 16 år faktiskt i Benfica. Drog hem 12 stycken titlar, varav ett gäng då mästerpokaler. Och sådär, alltså 16 säsonger som målvakt i Benfica med Victor Nilsson, Lindelöf och de andra. Det är ändå rätt imponerande liksom. Mm. Grejen med Paulo Lopez är att han, under de här 16 åren som målvakt, så gjorde han totalt 4 A-lagsmatcher. Han var alltså tredje målvakt i klubben. Och gick sen såklart och vidare som, nu är han målvaktstränare i Benfica. Men det där fick mig att tänka på, för Paulo Lopez är inte min profil, utan det är Rémi Faircoutre, reservmålvakternas reservmålvakt. För det är något speciellt, vi gillar ju reservmålvakter väldigt mycket, så jag pratade om det förut, tror jag, att kravet på en första målvakt är att de ska vara någon sorts individsportare i en lagsport. De ska vara så halvpsykopater och tänka på sitt och inte påverkas av enskilda misstag, utan de ska vara rätt flängda i huvudet liksom. De behöver inte vara så socialt begåvade alla gånger. Medans andra målvakten ska ha de totalt inverterade egenskaperna. De ska vara en sån här stämningshöjare, lagspelare, god människa, god gubbe, ha alla de här Glenn-Hussein-kvaliteterna. Rémi Faircoutre satt på Olympique Lyonnais bänk i typ 1000 år då, bakom Coupé var det först och sen Hugo Lloris under många år. Och när han fick en fråga om det där, hur står det ut liksom att vara andra mål, att aldrig få spela och träna och sådär. Och då sa han, vilket är ganska fint, att min pappa jobbade i fabriken, min morsa jobbade som sekreterare, ganska ofta får de jobba helger också. Så om man jämför, hur illa är det då egentligen att träna 2-3 timmar om dagen och ha det som jobb? Det var en fin hållning. Och min allra bästa Faircoutre-historia handlar om Juninho, som vi pratade om förut, vår favoritbrassespelare. Som ju är den bästa frisparksskytten in the history of the game. Och varför är han det? Jo, för att han tränade väldigt mycket såklart. Han hade som princip då, och det här var på tiden när man i Ligan så hade alla klubbar olika matchbollar, alltså av olika märken, olika vikt och format, och höll på att säga material, men jag har ingen aning om. Men alltså, man hade olika kvaliteter i alla fall, olika egenskaper av de här bollarna. Så Juninho gjorde det som en golfare i princip, att han köpte in alla olika bollar, så skulle han möta liksom, jag vet inte, Gangon på helgen, så spelade, eller så slog han frispark med Gangons bollar hela veckan. Ungefär 45.
Vilket snille.
Toksnille på så många sätt. Mm. Så han stod där och så slog han 40-50 frisparkar efter varje träning. Och det var ju inte Hugo Lloris eller Grigori Coupé som stod i mål då, utan det var ju Vercoutre såklart. Och han sa liksom att ja, men om Juni träffade mål, och det gjorde han ju med typ 90%, så då gick boll i mål. Så han stod där, hämtade bollar i målet och gjorde så gott han kunde bara för att sparra en lagkompis. Mm. Och om man tittar på klipp så där när Juninho sätter sina frisparkar, så väldigt ofta så firar han ju genom att springa rakt ut till bänken och krama om Lyons evige reservmålvakt. Det värmer ju hjärtat, och därför så är Rémy Vercoutre är min veckoprofil. Han har också slutat nu.
Ja, vad fint. Han sitter ju faktiskt med i programmet J plus 1 som jag hänvisar till
om.
Lite då och då. Ja, precis. Och hans take på PSG Lyon i söndags var faktiskt, då fick han ju prata lite målvakt, och då så sa han det att han oroade sig lite, för han tycker inte att målvaktsspelet på de sidan hänger med eller utvecklas i samma takt som utespelet då. Den eviga debatten om, är det för stora mål, och är det så att det är liksom en damfotbollsmålvakt kan aldrig bli helt riktigt, riktigt bra, för det kommer alltid finnas luckor som man av rent fysiska skäl inte kan täcka upp. Men och då argumenterade han mot en för detta PSG-spelare som sa att jag tittar ju matcher varenda helg och jag har varit liksom in the game i 15 år. Det har hänt jättemycket på damsidan på målvaktsspelet. Och då svarade Rémy Vercoutre med att det kändes som att det var fler tabbar från damfotbollsspelare. Så att, tyckte det var en, ja, jag tycker också väldigt mycket om honom, men jag tyckte att det var en sån brutal, det var väldigt mycket manligt mot kvinnligt på en gång där. När man ska prata damfotboll och så ska man, som kan ju vara lite känsligt liksom, när man ska prata kvalitet, och så ska man då gå in på målvaktsspelet, och så kastar han in det absolut den största killgissningen liksom. Mm. Det känns som att det är fler tabbar från damspelarna. Detta var med anledning faktiskt av att PSG:s ledningsmål kom på en klantig utspark från Lyons målvakt Sara Boadi, som också är det franska landslagets första målvakt. Och då fick, och då sa ju någon till Vercoutre att ja, men vad gjorde Lloris då i VM-finalen i somras? Ja, men det känns som att det här är vanligare på damsidan. Så att det är no need for statistics, så att säga. Men jag köper honom, det är ju en jättefin kille på alla andra sätt.
På alla andra sätt, gud ja. Han hade ju en bra chans att hugga på Lloris annars och get one back. Men han missade öppna målet.
Som målvakter ofta gör, de är ju inte övade just åt det hållet.
Just det.
Jag ska kasta in ett kulturtips då. Vi går lite över tiden här, så att jag gör det ganska så snabbt. Två konstigheter med det här tipset. Det ena är att det är en tv-serie som jag generellt tycker att folk ska hålla sig borta ifrån. Gå på bio istället, läs en bok, umgås med era vänner. Nummer två, att jag inte har sett den. Men nu kommer den i alla fall.
Du gissar att den är bra.
Det kommer en jävla killgissning här. Neapel-kvartetten som böckerna kallas av Elena Frante, min fantastiska väninna, My Brilliant Friend, La Mia Amica Geniale, har ju kommit som serie och går i, man kan se den på HBO i Sverige som jag har förstått det nu,
det stämmer.
Avsnitt i veckan eller vad det är. Och de första recensionerna har varit väldigt positiva i alla fall. Så att jag gör ett litet avstick från min tv-seriepolitik här och säger, se den här serien, för att det är en fantastisk historia och förhoppningsvis så håller den i liksom de viktigaste dragen och vad ska man säga, förtjänsterna hos de här romanerna, fyra romaner som är en serie coming of age hos två neapolitanska kvinnor som när serien är slut och vi landar i nutid i 65-70-årsåldern. Allra helst så tycker jag förstås att man ska läsa de här böckerna. Det har ju väldigt många gjort redan. Men ni som inte har gjort det, läs dem. Och framförallt kämpa igenom den första. Det är en barndomsskildring. Det är inte jätteroligt. Men det kommer en rejäl utdelning i bok 2, 3 och 4. Elena Frante fick bli mitt kulturtips. Och så får du ta oss härifrån med musik då, Simon.
Sämre tips kan man ju ha och sämre fotbollsmusik tror jag finns. Jag har ingen riktig aktualitet att hänga upp det på. Kan man hänga upp det på den holländska renässansen, fotbollsrenässansen. Men och möjligen också ett 10-årsjubileum. För backar vi klockan 10 år så spelade Ajax någon sån här försäsongsmatch i Cardiff. Och fansen blev ju, som borta fans ofta blir, och kvarhållna lite efter matchen. Och DJ:en på arenan på Ninian Park, det var 0-0 i matchen, rätt tråkig försäsongsmatch. Han underhöll Ajax-fansen med att spela Bob Marley på läktarna. Och det känner ni säkert till, men då tog ju fansen med sig Bob Marley, så att säga, hem till Amsterdam. Vilket är en ganska lämpad eller Bob Marley kompatibel miljö på vissa sätt.
Jag förstår verkligen inte vad du menar.
Såklart inte. Men de approprierade helt enkelt lite Bob Marley musik och har ju sedan dess då sjungit ofta i paus Bob Marley Three Little Birds. Och det här fick en liksom fin liten twist nu tidigare i höstas när Kaimani Marley, alltså Bobs son, fick en fråga.
Han var, hur många har han? Förlåt, men hur många har han?
Jag gissar på 12. Det känns som att han har många.
Ja, just det. Han har, och de kallar sig då apostlarna i princip. För det är nästan det man får bli.
Om man är 12.
Mm. Och sånt till Bob Marley. Ja, förlåt.
Ja, Kaimani Marley var i alla fall och såg en Ajax-match i ligan då och blev intervjuad, och så fick han en fråga då att, men, skulle du kunna tänka dig själv komma och sjunga Three Little Birds här på det som nu heter Johan Cruyff Arena? Absolut, sa Kaimani, ring bara så kommer jag. Och de hade hans nummer, så de ringde. Och när Ajax mötte AIK Aten i Champions League tidigare, ligger på i första halvlek, det är 0-0 i paus, och det första som händer i andra halvlek att vänsterbacken och Nicolas Tagliafico skickar in 1-0 efter ett par sekunder bara i andra halvlek, och de vinner med 3-0 till slut. Och varför gjorde de det? Jo, de gjorde väl det för att every little thing is gonna be all right, och med den så skickar vi väl ut det då i veckan och verkligheten, en gråmulen november tisdag som vi har. Det här är faktiskt inte den versionen, utan det är när Ajax firar ligaguldet 2012, men det är i alla fall Bob Marleys Three Little Birds. Varsågod, shalom, shabbat.